Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Innan. Vi kör bara. Vi kör. Det blir en till frågelåda här. En förinspelad variant. Ska jag ta fram? Opa, har du en fråga till mig?
Vad är trick question?
Nej, men du kanske undrar något om mig.
Om dig?
Undrar du inte något om mig?
Inte så där som, det gör jag säkert om jag inte var put on the spot på det här sättet.
Ja, okej. Okay. Varför har barnet svårt att tränga ner fast man är öppen 10 cm upp och rör på sig?
Alltså,
det är en fråga jag fått från en person.
De behöver inte alltid ha svårt. Alltså, att, menar de bara för att det tar tid?
Jag tror antar att det är en person där det har varit, för henne har det varit svårt.
Det kan väl vara att de kanske inte ligger optimalt? Eller? Mm. Att det är något som gör att det är svårt att rotera ner.
Det kan ju vara supermånga faktorer. Det finns inget allmänt svar kan man väl säga. Det kan vara att livmoderns sammandragning är inte tillräckligt starka. Av någon anledning.
Ja,
kanske att barnet inte trycker mot cervix i tillräcklig utsträckning. Så att det blir det här. Liksom, vet du det? Loopen av liksom starkare verkar och så vidare. Det kan vara att, som du säger, att barnet ligger lite snett. Kanske ligger asynkritiskt med huvudet lite snett. Eller om det ligger vidöppet och tittar åt med ansiktet mot mammas mage då. Att det krävs lite mer för nedträngning. Det kan väldigt ofta vara en epidural som gör att det är mindre kraft i verkarbetet. Det kan ju också vara en aspekt i att man har en föreställning om hur lång tid det ska ta.
Det var exakt det jag tänkte säga.
Att det kanske inte är ens lång tid, men att man börjar med åtgärder och känna sig orolig för att det tar för lång tid ibland.
För jag tror att många har någon tanke om att man är öppen 10 och sen så då kommer barnet ut. Men jag menar, att saker tar lite tid, det är ju också liksom alltså en födelse går inte alltid fort och att det kan liksom, att det kan vara också jättebra att det tar tid så att vävnaden får en chans att hinna med och barnet får en chans att hinna med.
Ibland är det helt alltså, utan att det är något problem att barnet kanske behöver ta sin tid och rotera till en mer optimalt läge. Ibland kanske är någonting som är ett faktiskt hinder som försvårar det. Jag tycker mer och mer jag hör det här med att folk har fått en ganska slarvig så här diagnos av att de har för litet bäcken. Och ofta, ibland är det så att man har röntgat och man har sett att det är då för litet. Alltså vissa.
Men det är ganska ofta man inte.
Men ganska ofta också bara att man har hört. Så här, det är därför jag har för trångt bäcken och därför kom det inte ner. Och det där kan man ju inte bara veta med blotta ögat. Och då ofta så här, när man frågar om flera faktorer, vad hände kring födseln? Hur såg verkarbetet ut innan? När stannade det av? Alltså sådana saker. Då kan man ju få fram att det ofta är väldigt mycket runt omkring också som potentiellt kan ha påverkat. Så det kan bero på.
Jag vill också säga en sak.
Olika saker.
När jag har hört det senaste tiden så har det också varit personer.
Svarta.
Ja, men som inte är vita.
Ja,
alltså, och att de har haft, liksom, när de har frågat, bara, okej, är det så? då har det kommit fram också att läkarna sagt det baserat på att ah, men du är persisk eller du är från Subsahara. Du är, mm. alltså, du är inte av ariskt påbrå och därför har du ett trångt bäcken.
Jag upplever också det mycket, framförallt med...
Och det är inte okej.
Nej, och visst, alltså, om det är så att man har varit utsatt för svält så är det ju större risk. Men det är ju knappast som att de vet om alla har varit utsatt.
De här snälla, de här personerna har varit födda i Sverige ja. Och det är ingen som har frågat någonting
Nej.
Om det svält.
Men man får faktiskt inte säga en sån sak utan att ha, alltså, då ska man göra en utredning i så fall. För ja. Det där, det kanske är någonting man säger som en liten teori för sig själv. Men det kan ju verkligen sätta sig ja, hos någon.
Säg det för dig själv.
Ja, det så det. Den... Där måste man utreda. I de allra flesta fall så har man kapacitet att föda sitt barn. Alltså att man har proportionerna så att det går.
Jag tycker tyvärr också att det är väl en av de farligaste, eller liksom sämsta grejerna som vården gör. Att när man får ett resultat som man inte är vad man hade trott eller som inte anses bra. Att man skyller på patienten istället för att titta på vad var det vi gjorde.
Ja, hur påverkade vi? Mm. Ja, det här går väl lite ihop kanske. Du står så här, kan du inte berätta lite om värksvaghet?
Mm,
jag fick den diagnosen och det slutade med akut snitt.
Ja, det fick jag
det
också.
Finns ju...
Den diagnosen då första gången.
Hur många är det som diagnostiskt? Är det omkring 70% av förstföderskor som får det? Jag har inte siffran helt i huvudet. Men det är väldigt vanligt med värkstimulerande dropp och indikation värksvaghet. Och det är i alla fall alltså en majoritet av framförallt förstföderskor, då kan man ju fråga sig är verkligen det kan inte vara problemet
rimligt?
Inte livmödrarna som inte fungerar
70% av fallen alltså.
Utan det beror ju på såklart massa andra faktorer det, ja, jag lyssnar på det om, ni har, om det är några nördar out here så finns det en podd som heter The Midwife Cauldron tror jag det är. Med två barnmorskor, australienska härliga barnmorskor som pratar om intressanta grejer. Om det är någon barnmorskestudent eller något sånt där så rekommenderar jag den. De pratade med en forskare, en barnmorske, PhD-forskare om stalled birth. Och det fenomenet. Så här. Och det var väldigt intressant och då pratade de om de här olika så här, mjuka faktorerna som spelar in. Jag tror det är Märta Kullhet som brukar säga, födelmestad som brukar säga att det är vården som är verksvag och kvinnor är verkstarka eller vad de brukar säga. För det är ett tydligt sånt exempel som många känner till och många inte känner till också. Att det här med förflyttningen att verkarna avtar för man kommer till en ny plats. Det kanske är en plats där man rent logiskt känner sig trygg men ändå. Det är en ny plats man måste ta in. Nya människor, ny information.
Nya intryck, nya dofter.
Och förloppet är känsligt. Så det kan vara en sån sak. Och då kanske man låter det ta tid. Eller så får man åka hem igen. Eller så börjar man pusha på det. Och det i sig, alla de här sakerna i sig kan leda till också att det fortsätter. Eller ja, inte fortsätter.
Får man göra en gång till en riktig oblig plug till våran kurs. Hypnokurs.se. För där pratar vi om alltså just konkreta tips på vad kan man göra liksom i situationer där det är vanligt att det stannar av eller känns jobbigt. Typ som när man ska sätta sig i bilen eller när man kommer till sjukhuset. Och att man får konkreta tips på hur man kan liksom skapa förutsättningarna för att kroppen ska känna sig trygg igen. Så att verkarbetet kan komma igång.
Hypnokurs.se. Men det är så mycket som runt omkring som kan påverka det här. Hur kroppen jobbar. Alltså att det är ju, som du säger att man behöver optimalt en trygg miljö för ett effektivt verkarbete. Och man har också den här tidsaspekten att det ska gå under en viss tid, det ska gå i en viss hastighet och att därför kan den här diagnosen läggas
lite
för
behastat.
Snabbt. Så det är väl det. Sen så kan det ju vara, sen så är det väl en liten del som har av någon anledning där livmodern inte kommer igång, men oftast är det något skäl
det
till
det. Liksom, det här,
man behöver vila.
Lite vila, men också ibland har man ju varit igång liksom jävligt länge och alltså livmodern är ju, alltså muskler är muskler och muskler kan bli trötta. Så jag menar, är du inne på dag tre, då är det också inte så, det är inte att din kropp är kass på något sätt. Men jag menar, man kan, alltså, muskler kan bli trötta.
Ja, verkligen.
Och då, liksom, det är, svag har så negativ klang, tyvärr. Men att, liksom, att vara trött är inte fel.
Nej, och här tycker jag också hur förlossningsvården är uppbyggd spelar verkligen in i det här med att man blir, det har vi pratat om förut, man blir inpräntad att sjukhuset är det absolut säkraste platsen, men du får inte komma in till sjukhuset när du vill. Du ska vänta tills det har kommit igång till ett visst skede, men det kanske är svårt att komma igång när man känner att jag är inte där jag ska vara. Och så blir riktig man catcher, jättetrött, man kanske kommer in, får en sovdos, kanske stannar av lite. Fram och tillbaka, sen så kommer man in till slut helt utmattad och får diagnos värksvaghet typ.
Ja, när om du hade kommit in, att du fått vara där du skulle föda från början eller tidigare.
Att det hade så kunnat kanske bli något helt annat.
Ja, precis.
Precis. Och samma här är att det spelar förstås in om man har någon tung bedövning eller inte. Så det är inte heller som att det kommer helt utan konsekvenser.
Kontentan vill jag bara poängtera att det är sällan att det är något fel på din kropp. Ja. Liksom. För jag tror många kanske, alltså man läser och så tänker man, aha, jag kunde inte riktigt föda fegermaskin.
Nej.
Och det behöver absolut inte vara det handlar om.
Det är mycket, mycket, mycket runt omkring som spelar in. Det är därför, därför det så kan vara så himla bra med förberedelse. Inte för att din kropp inte kan, men bara för att om du ska ha någon möjlighet att hitta till något form av trygghet i dig själv. Undrar om du har några tips här. Hur man skapar en ostörd miljö när man ska föda tvillingar på sjukhus. Det här har jag, jag har två tvillingmammor just nu som känner båda det här med att det ska vara så mycket folk på rummet. Mm. Och för en som hade tänkt hon skulle föda hemma, men så vill hon inte det med tvillingar. Och det blir så, något så annat. Hon vill också helst föda i vatten och så blir det.
Får hon inte göra det eller?
Jag sa till henne vilka får, hon får och får. Men det ska vara att de också är bekväma med det förstås. Precis. Och man vill ju gärna att den som bistår är bekväm. Ja. Alltså inte att de känner
oro.
För annars smittar varför, det smittar av sig. Och då känner man väl så här, varför är jag ens här om du är rädd? Så, du, så ja, får, du, de kommer ju inte liksom tvinga dig ut ur badet. Men jag sa till henne vilka kanske kliniker man har störst chans att hitta någon som vill. Men konkret tips som jag sa till den här personen, du kanske har några fler, men om man dels kan vara vänd bort, alltså om man har en ställning där man kanske tittar in mot väggen eller liksom att man inte tittar ut i hela rummet och man kanske har kontakt med en person, sin partner eller sin syster eller vem som ska vara med. Och fokusera lock in på en. Och att de också är förberedda med att ha sagt kanske i förlossningsbrevet eller om man skriver en lapp på dörren att det är viktigt för mig att känna mig ostörd, liksom, ni behöver inte prata med mig onödan, man kanske inte behöver hälsa på mig så fort ni kommer in, det är okej ändå, alltså, och det är också gjort ofta av välvilja, men det kan störa. Jag personligen hade sagt, om ni inte behöver vara här inne just nu så vänta där utanför. Typ barnläkare och så. Om,
det är det jag tänkte säga också.
Stanna, var gärna redo ute om det känns bra. Men ni behöver inte stå här inne och stirra.
Nej, och känner man att man har, alltså, man har förberett sig med det teamet som man känner sig trygg med, då kan man ju säga det att vi ringer på hjälp när vi känner att vi behöver hjälp. Och alternativt säga då att så här, det räcker med en person i taget här inne tills liksom det behövs fler, så att säga.
Precis. Det är framförallt när barnen är ute att det ska vara personen som har ansvar för barnet också, då är det ju många, men
då är ju också när barnet är ute ändå. Och sen så också man kan ju vara tydlig med att det här, för mig är det viktigt med lugn och ro, och även om ni är många så vill att ni respekterar att man inte pratar högt. Inte liksom snicksnacka, inte om onödiga grejer, alltså att man är väldigt tydlig. Det är inte man behöver inte prata om liksom fikarumsgrejer inne på rummet. Det är helt okej att säga, det här är viktigt för mig.
Precis, ställa sådana krav. Eller fundera på vad skulle få dig att känna dig trygg. Vissa gillar ju det här. Oh, jag tycker om när de pratar om lite allt möjligt.
Precis, ja, men då skriver du ju det istället.
Men,
snälla, snicksnacka.
Så utgå från dig själv och våga ställa lite krav. Jag tror faktiskt jag hade, om jag hade kunnat föda hemma, tydligare.
Ja.
Hade du det? Om allt var normalt?
Så svårt att säga. Ja, men jag tror det. Jag vet inte. Jag kan faktiskt.
Där måste man också ha en barnmorska. Jag skulle vilja ha en barnmorska som kände att det var lugnt.
Ja, jag vill också säga ett sista tips. Det är att utnyttja det faktum att alla många ställen har ett badrum. Där är det ganska lätt att få vara lite för sig själv. Att man kan säga att okej, om ni väl har folk här, men jag sitter i badrummet liksom. Eller om man säger att jag liksom, nu kanske det är liksom lite för mycket rörelse här, att man går in, man kan ta bollen och sätta sig i badrummet och få liksom lite lugn och ro.
Man kan ha sin ögonmask och hörlurar.
Man kan också säga tyvärr knacka innan ni kommer.
Tyvärr är vissa som hatar det, att man har det, men
amen.
Man kan försöka skapa sin bubbla och liksom förbereda, rusta sitt team för att förmedla, så att man inte måste prata om de här grejerna.
Och skydda sin bubbla.
Mm.
Och man kan säga det, alltså man kan skriva en lapp, knacka innan ni kommer.
Ja, precis. Skriva det och ha det på dörren kanske. Mm. Era bästa tips för att förbereda partnern på födsel?
Jag tycker att partnern också ska vara införstådd med hur, alltså liksom lite det här med rutin, att ni förbereder det tillsammans. Alltså det blir, jag tror att det har mer eller mindre bara fördelar om, alltså så att det inte bara är den som har fött som kan någonting om födsel och rutiner och verktyg och så vidare. När man förbereder sig tillsammans, då är det också mycket lättare att vara ett bra stöd. Jag vet ungefär vad du vet. Har man tränat också lite tillsammans eller liksom pratat om, men visualiseringar, det funkar så himla bra för mig. Då kan man också, om det är så att man märker att, oh my God, nej, men nu är hon lite stressad, då kan man prata om någon visualisering som man vet att personen tycker känns bra, eller upprepa någon affirmation, eller liksom, har man gått föda utan rädsla, då säger man ner eller något annat. Så att förbereda sig tillsammans tycker jag.
Ja, var med på förberedelsen helt enkelt.
Och prata om, alltså ibland tror jag att man antar mycket så här, men du känner mig så det blir nog bra, men alltså prata om vad du tror att du kommer vilja ha under födseln och tiden efteråt. Glöm inte det. Och också att partnern får lyfta, det här är någonting som jag liksom har frågor kring eller känner mig osäker kring. Att även om man följer med till barnmorskemottagningen, att även som partner kan man ställa frågor.
Verkligen, det är svårt att få ur de frågor ibland.
Ja, men det är det. Men jag tror att ibland så tror man att så här, men det här är ju för en födande och jag är bara här för att lyssna på hjärtljuden. Mm. Eller liksom, det här är vad jag ska göra, men utnyttja den resursen.
Och också, vilket vi har uppskattat det är, om jag ska få generalisera, att visa sitt engagemang och fråga så här, vad vill du att jag ska, liksom visa bara att du är engagerad och att du vill vara det bästa stödet. Det, bara det i sig betyder så mycket. Och förbereda också gärna, inte bara födseln, men lite, ha lite koll vad som sker på postpartum, om personen har tänkt amma, ta koll på det och hur du kan stötta i det.
Precis. Det är två stycken bara senaste par veckorna, två partner som har hört av sig till mig om så här, jag vet att min tjej, hon har varit intresserad av att ha dig som doula, så jag hör av mig redan nu. Jag tänker bara, vad glad jag hade blivit om min man hade hört av sig, alltså om vi hade pratat om någon doula och han tog initiativ till att höra av sig till den doulan. Så jättegulligt.
Jag var också ibland några som jag sa, kan du skicka det här till din tjej? Alltså några så här peppande ord till henne, för hon följer dig och tycker det är så roligt.
Det är jättegulligt. Alltså gud, ett minimum engagemang kommer väldigt långt om man är en snubbe. Det är det som är kontentan av det.
Min son hade navelsträngen vira två varv runt halsen när han föddes. Allt gick bra. Är det vanligt? Ja, det är vanligt. Alltså två just, det är väldigt... Alltså, men att
ha navelsträngen.
Ja, precis. Nuchal cord heter det på engelska, om man vill läsa om det.
Det betyder inte att de blir strypta.
Nej. Det som... det är vanligt. Jag tror att det är typ 10%. Alltså det är ganska var tionde typ eller något sånt.
Jag tänker ändå på... Så här, alltså om man tänker på... I alla fall förr i tiden när man hade hörlurar med sladd. Alltså att man bara lägger dem i väskan. Och så plötsligt är de en knut. Och att det är lite samma sak i livmodern. Ja. Alltså att den, man har den här långa strängen. Att den skulle hamna runt ja. Någonting är inte så konstigt.
Knutar är inte lika vanligt. Men det sker ju också.
Liksom att det virar sig.
Ja. Men det är väldigt häftigt att se de här knutarna. Ibland kan de, om de sitter det hårt jävligt. Och de kan strypa blodtillförseln, det kan ju vara farligt. Men oftast så är de, den här gelé, Wharton's jelly som är runt, att det blir så att man nästan kan flytta på hela knuten upp och ner. För det är så gjort för det. Liksom. Det är väldigt häftigt.
Cool.
Men med navelsträng runt halsen, jag tror att det är nog folk tänker att det blir som en snara att man stryps. Det om den sitter väldigt hårt så kan det ju vara så. Men ofta sitter
men
den inte så.
I magen brukar väl inte sitta hårt?
Nej, precis. Det skulle vara då... Nej, att under födseln.
Benet, ja,
men det som är också... Om det är en liten kort navelsträng, att det kan bli svårt för barnet att komma ner av den anledningen. Och att man kan behöva vira av. I vissa fall att man måste klippa innan barnet är helt ute för att det blir så stramt. Det är väl då det kan bli ett... issue, eller att den är så stramt att det helt enkelt stryper blodtillförseln. Jag säger att det här är ovanligt, men det händer. Det är ovanligt. Alltså, det vanligaste är att den bara har navelsträngen runt halsen, man lossar navelsträngen och det är fine.
Och livet går vidare.
Mm. Ja, jag tänker bara, de instances där det är ett issue. Jag vet att jag har en vän, vår gemensam vän, Jinan. Mm. Hennes lilla pojke som är så petit och var petit när han föddes, men hade en otroligt lång navelsträng. Han hade den 5 varm runt halsen.
Överdrivet.
Ja, de bara tjuff, 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 tjuff och det gick bra. Men då var det mer att den var så lång och den satt väl inte så himla hårt.
Jag var en jätterolig bild.
Och så liten med allt långa.
Så liten. Och så tänker jag som ett långt så här hopprep.
Ja, men verkligen så. Jag fick också någon fråga om navelsträngsruptur, jag tror vi har pratat om det tidigare, om det är vanligt eller så. Alltså det är väl inte, alltså att den navelsträngen går av
redan i
magen, förtid. Men... Nej, alltså nej, det brukar ju vara då efter barnet är ute.
Ja.
Och oftast om navelsträngen
ser
är kort.
Ser lite dramatik ut.
Eller tunn. Ja, och det blöder. Mm. Och det är ju inte optimalt för att det blir som en tidig avnavling. Mm, men
precis.
Om man stoppar, man gör ju någonting, man låter ju inte bara vara. Utan man klampar. Men
det ser...
då personen frågar, är det risk att det händer igen? Jag vet inte hur det där är, men så här, har man en gång haft en kort navelsträng, får man det igen? I don't know. Jag tänker att det är samma som med barnen. Vissa är väl lite större. Vissa får större barn, då kanske de också får... Jag vet inte. Ibland inte.
Ah.
Det man kan tänka på...
Man har gjort mycket studier om.
Det man har gjort studier om är det här med vattenfödsel och den risken som man har sett är att det är ökad risk för just navelsträngsruptur.
Mm.
Och kanske för att man då ska få upp barnet, att man lite för högt vatten, ska få upp barnet ovanför ytan och kanske går lite för snabbt.
Lite snabb. Mm.
Kanske att vattnet också påverkar navelsträngen på något sätt, ja, om den nu hinner göra det.
Så konstigt.
Nej, jag vet inte vad det beror på. Men
det är också, den har ju legat i vatten hela tiden. Då att
det är sant.
Vattnet...
Det har du helt rätt. Nej, men det är något bra att veta just när man, jag tänkte på det ändå, bra att veta när man ska föda i vatten, ja. Att det här, tänk, du behöver inte göra det så hastigt.
Nej, och behöver inte ha vatten upp till hakan.
Nej, precis.
Det är väl ingen som har vatten upp till hakan, men.
Och om navelsträngen är kort istället för att rycka, så hellre då ställa sig upp.
Ja.
Tips på doula i Göteborgsområdet.
Queertility.
Någon mer? Eller bara queertility?
Det är det enda som jag kommer på i Göteborgsområdet. Tyvärr. Nej, Göteborg. Förlåt. Enen så högt upp. Nej, han kanske är längre ner, närmare Skåne. Skåne har väldigt många i alla fall. Och Stockholm har väldigt många. Tyvärr, vet du vad? Det kan jag gärna säga. Om du är doula och jobbar i Göteborgsområdet så får du gärna höra av dig. För jag får ibland frågan just om, har du tips på doula här eller där? Och då kan
ska jag berätta.
Tipsa.
Det kommer en rolig sak. Jag ska prata med dig om det sen också. Angående det. Påminn mig efter podden.
Aha, okay, mer roliga grejer. Spännande.
En fråga. Är det normalt att må fysiskt dåligt av att sluta amma? Jag är skakig, trött, illamående. Alltså normalt. Ja, jag skulle säga normalt. Vanligt kanske inte, men
illamående,
absolut.
Jag visste inte det.
Illamående. Vissa har ju också det här med illamående under amning. Är också a thing.
Det tror jag att jag har hört talas om. Mm.
Men och det handlar, det här är också inte så här forskat på väldigt gediget, men det handlar väl om en hormonomställning. Men också som man pratar väldigt lite om är att man kan få depressionsliknande symptom av att sluta amma.
Ja. Och det brukar, men det brukar vara övergående.
Ja, precis. Ja. Det är inte livet ut.
Nej, men jag menar, det är inte så att så här, och sen brukar man vara deprimerad i ett år.
Nej, utan att det är kopplat till det. Men, och det kan ju vara dels liksom, det emotionella i att sluta amma förstås, men också rent fysiskt att det kan ge. Och det är något annat än det här DMR då, dysphoric milk ejection reflex, som är att man får de här starka känslorna av ja, men,
när, man, men det är ju
när mjölken rinner till. Och inte under hela amningen. Det är något annat. Och sen så finns det också amningsaversion. Den här känslan av att man blir nästan äcklad. Det är obehagligt. Det är, man blir, kan bli arg, ilsken under hela amningen. Och det går över när barnet liksom släpper bröstet. Eller slutar pilla på bröstet. Men det kan också vara när man väl slutar. Har avslutat amningen. Ja, det kan man få.
Jag kan må väldigt.
Ni som inte har dåligt. Ett lite äldre barn, de älskar ju att pilla på det andra bröstet. Det är, som att det är som att det är gjort för att man ska pilla där. Antagligen finns det någon, alltså att det ska driva igång mjölken.
För det är ju hela tiden, alltså ger inte upp. Bara fortsätter försöka, fortsätter försöka. Nästa gång vi poddar för övrigt. Ja, förlåt.
Strikt med det där.
Nästa gång vi poddar, då...
Har du slutat amma?
Kom nattamma, inte helt. Alltså, utan, men då...
Jag med. Jag har ammat hos dig så jävla länge nu. Det är så sjukt.
Nej, men då har jag för precis utan, alltså i natt, bara för att han bet mig, då av ren princip så fick han inte ammas till sömns. Och det gick.
You better learn.
Så jag kände ändå, jag kände mig peppad inför det här nattamningsavslutet. Gud, så kom ihåg att fråga mig om det. Så.
Gud vad roligt. Jag kan avsluta med det. Det var inte en fråga, men det är en fråga som jag får ofta med det här med sluta amma. Hur man ska göra, framförallt på natten och så vidare. Och det finns ju inte ett one size fits all. Alltså man kan göra på olika sätt. Jag har inte, alltså min gamla blogg, jag har massa gems där faktiskt.
Man finns kan, den finns väl kvar?
Ja, den finns kvar. Mm. Det finns jättebra, jag har skrivit en, vad jag tycker är bra inlägg om just att sluta amma lite långsamt. Men det, jag brukar i alla fall
Var hittar man din blogg då?
Motherhood. Sök Asabia, Britta och Motherhood, och sen så finns det ett sökfält, kan man söka amning eller så. Men det här med att barnet blir ledsen är något som återkommer till, bara att det är inte farligt i sig. Nej. Att bli ledsen. Och det är inte konstigt att barnet blir ledsen, den vill ju fortsätta med det här. Ja, det här är en sorg för den också, och den kanske också blir arg, att varför ger du inte mig det jag vill ha? Men det är inte farligt, och du visar, du är där ändå.
Exakt, du lämnar inte barnet ensam.
Nej, man kanske, vissa ger ju till andra föräldern, och det är också en trygg ensam person, en annan förälder. Men att det är liksom inte farligt att vara ledsen, och att jag tänker att det är en så viktig sak, att om det här kommer från dig, jag tycker inte man ska göra det för någon annans skull, skit i vad BVC och whatever säger. Gör det här för du vill, eller ditt barn vill, eller ni båda vill. Men att just sätta gränser för sin kropp, det är väl en jättebra grej att lära sitt barn och göra för dig själv. Det är okej. Och det kommer vara lite tufft, några tuffa nätter sannolikt, men sen blir det bra, och det här är inget trauma. Jag tror inte det. Det är en sorglig sak, och då får man vara ledsen. Och det är inte farligt att visa sina känslor. Nej. Det är jobbigt att höra på ibland, men let it out. Mm. Lycka till, Oppo.
Tack, jag det känner mig toppen. Alltså, som sagt, tänk om jag kommer få sova en hel natt. Can't remember. Alltså, literally 2 år sedan jag sov ordentligt. Okej, vad jag tänker på. Ja, men jag sov inte så bra i slutet av graviditeten heller. Mm. Så det kommer kännas underbart. Men jag vill inte sluta amma. Så det finns också en oro att så här, tänk om man inte kommer vilja amma på dagen. Då kommer jag bli ledsen.
Ja. Och men, det kanske blir så, men det är ju för de flesta fullt möjligt att amma lite grann på dagen, även om man slutar på natten.
Men jag hoppas på att han ska vilja.
Ja, precis. Precis. Och om det inte går så blir du ledsen. Men,
ja,
men jag tror att han kommer up for it.
Han är ändå...
Han gillar det där.
Skarpt.
Ja.
Ja, jag hoppas. Ja, det ska bli spännande i alla fall att se.
okej, okay, tack gummor och gubbar. Jag pillar på min navel.
Det ser jättekul ut. Och att du har tre tuttar.
Ja, men jag vägrar köpa en ny BH.
Ska ge dig en, komma på. Vad är det jag ska göra?
Okej, okay, okay, guys. Får... Puss och kram. Hej då. Puss och kram.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.